Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Radio Play.
Uff, Jonas, det blev höst snabbt.
Ja, verkligen.
Herregud, jag satt i en badenstol och mös och drack pina colada. Och så går jag ut och ser det liksom en sån här Strindberg höst. Det blåser snålt kring benen och det är gula löv och det är regn i luften.
Jag som försöker ha en lite mer litterär och kulturell ansats. Jag ser en Ingmar Bergman-film när jag öppnar ögonen varje morgon. Ja, men jag inte har en massa...
Ja, vad härligt.
Jag ser höstsonaten.
Liv Ullmann.
Höstsonaten. The Autumn Sonata. Googla, ja. Googla den. Hörde, vi ska den här veckan ta upp bland annat om att svensk lagstiftning för våra duktiga polistjejer, poliskillar och polistransor, den ligger kvar någonstans anpassad efter fyllslagsmål på dansbanor på 50-talet. Vi måste ändra lagstiftningen för att komma åt gängkriminaliteten som den här veckan har utnämnts till klansamhällen, Jakob. De stiger i graderna, hörru.
Ja, några andra som stiger, det är ju journalister på SVT som under direktsändningar sväller upp. Vad är det de är utsatta för? Är det rysk påverkanskampanj? Ja. Vi har tittat närmare på Mats Knutsson-gate.
Mats Knutsson, han har inte varit så här upprörd sedan Lotte Knutsson hotade att lämna honom när hon blev kändis efter tsunami-rapporteringen. Hon var väl propagandachef för fritidsresor, du? Hans fru.
Just det, dessutom ska vi kroka arm med Europatopparna och gå man ur huset och ropa Je suis Charlie. Det är 5 år sedan attacken mot yttrandefriheten.
Just det. Je suis Charlie Hebdo eller Je suis Lars Vilks. Välj vad du vill. Välkommen till podden Off Limits. Och jag säger som jag brukar säga när jag sitter i ett stridsvagnstorn och ska invadera Normandie på D-dagen.
Nu kör vi!
Let's go to war. Let's fucking have it. Och sen dog de på Normandies stränder. Kämparna för yttrandefrihet och demokrati. Det här är Off Limits, nu åker vi.
Ooh.
Jakob, är du inne i studion? Nej, jag är och pissar. Alltså den litterära ambition som jag har haft sedan jag klev in i denna succépodd, den har ju helt försvunnit. Jakob är nu på väg till studion och demonproducenten Jonas Lindskov som är rejält bakis. Han har varit på kräftskiva och i flera dagar bakfull. Jag tror att det är de här pissmyrorna till kräfter som han köper billigt någonstans. Vet du, Jakob, är det sant att i Turkiet, ordet på turkiska för kräftor, det är en sån där sjöspindel eller någonting, och de kan inte för sitt liv fatta, turkarna, att vi köper liksom tonvis av de här röda små djuren och sätter i oss dem. Vi skeppar dem upp till liksom Nordanland, säger turkarna, och tjänar massa exportpengar på det. Det går rakt ner i Erdogans mutfickor. Och sen sitter vi och slaskar i oss det där och tycker det är jättegott. Jag tror att det är det ordet för sjömyra eller sjöspindel, det är det turkiska ordet för kräfta. Det som vi smäller i oss. Om man inte har, som du, råd att gå på hallen och stångas med en bakfull Steffo Törnqvist och köpa kräftor för, sug på den här, 799 kronor kilot färska svenska kräftor med munskydd, coronacertifierade. Det är dyrt.
Men vad föredrar du? Havsmyror eller flodmyror? Ja, det är den stora frågan.
Jag säger som PTN från Florida, herr Hansson. Det är bajssträngen jag vill åt, så att det är väl det handlar om. Har du varit på kräftskiva, Jakob?
Stämmer det den här myten att när man går på kräftskiva blir man så jävla bakis? Det är för att man äter... Alltså, du får inte i dig något fett och du får inte i dig några kolhydrater. Det är bara protein i de där små rackarna. Så att liksom spriten och ölen rinner rakt ner. Och du har ingenting som binder alkoholen. Ja. Så att du måste liksom äta en rejäl jävla västerbottenpaj för att slippa ligga liksom och skrika som Lindskov i 3 dagar.
Har du också kört Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram och jag skyller ifrån mig för att bevara och kunna vara kvar i mitt missbruk? Det är klart att det handlar om att kräftor har proteiner. Det är därför folk är så satans sprutfulla och ramlar runt som de hade benproteser på fötterna på valfri kräftskiva. Det har ju ingenting att göra med den mängd alkohol som Svenne Banan älskar att peta i sig.
Nej, sen, jag råkar ligga med grannens fru. Det är klart att det har med kräfterna att göra. Det har ju ingenting med att hon är så jävla slampig. Nej.
Vill du ha i dig rejält med fett? Gå ner på Edvard Blom vid nattbussen på väg hem från kräftskivan. Då får du i dig rent underhudsfett, så det är lugnt. Hör du, välkommen. På tal om folk som kraschar ur, Jakob. Såg du Mats Knutsson, SVT:s starke man, objektiva SVT som alltid bara har en enda expert som får uttala sig om det politiska händelseförloppet. Han sitter i studion och får en allergichock i direktsändning. Det var ju svensk TV-historia i veckan. Jag sätter mig upp i soffan där hemma och ser. Såg du hur han såg ut? Han såg ut som en blandning mellan Chiang Kai-shek och världens snabbaste dagmask, Niki Lauda. Inget hår, bara, ansiktet bara förvreds i plågor på honom. Han såg ut som, Carl Michael Bellman två dagar efter hans dödsmask, hans avlidande. Såg du det här? Det var TV-historia.
Ja, men det, jag fick ju bilden av Kalle och chokladfabriken. Han, Edvard Glups, eller vad heter han? Kalle Glups. Det är någon Gordon Glups. Det är någon som sväller upp som en jävla ballong och bara lyfter från marken och han Willy Wonka bara garvar.
Willy Wank.
Jag tänkte, nu kommer Mats Knutsson lyfta från stolen och flyta ut ur studion.
Jag hade hoppats på det. Jag tänkte så här, jag vet att de är utsatta för ryska påverkans operationer och annat, och Sveriges Television är ju SVT, Sveriges Vänstertelevision, är ju anklagade för att vara väldigt mycket knallrött, men att han skulle sitta och dricka ryskt förgiftat Putin-te innan sändning och sen klapsa rakt in och få liksom som den här Skripal och den här
SARS.
Så få SARS i direkt.
Han fick SARS i direkt sändning. Det är ju orimligt obehagligt.
Jag har ju paranoia.
Jag skulle kunna berätta en grej om Mats Knutsson som skulle göra att han skulle få lämna hela det här skrytbygget vid Gärdet. Alltså de skulle jaga honom med hammare och skära. Karn bor ju i Saltsjöbaden.
Oj, inte okej.
Får man reda på det, alltså herregud, de kommer ju skrika och elda honom på nästa personalfest. Mm.
Jag undrar varför han fick en allergichock. Var det så att han är så van att prata ur ett vänsterperspektiv i direktsändning i Sveriges Televisions största nyhetsprogram, så att när han börjar prata om borgerliga värderingar, för han skulle ju angripa klansamhället då, en sagt borgerligt, hårdare straff narrativ, så hans kropp reagerar på att han uttrycker en borgerlig åsikt. Han har aldrig den kroppen gjort, han bara liksom får ur sig någonting. Och har någon kollat, jag är ju paranoid, Jakob, jag är diagnostiserad enligt min terapeut Peter Berlin, 1000 spänn i timmen. Undvik sån skit, gott folk. Sätt dig på dova så kröka istället, det är billigare terapi. Eller bråka med parten, det har jag också gjort i veckan, det är billigare terapi. Har någon kollat om det är det samma som hon, Jenny Strömstedt? Hon ramlade väl pladask och slog ansiktet rakt i Steffo Törnqvist hängpung i någon direktsändning också. Var inte Jenny Strömstedt som på fyran också bara ramlade ihop här för några månader sedan, Jakob?
Jo, hon föll baklänges och i direktsändning. Det är fan en farsot bland journalister just nu.
Ja.
Även hon Ekots lördagsintervju. Hon höll ju också på att ramla baklänges när biträdande polischef satt och sa att det fanns människor som hade kommit till landet enbart för att begå kriminella handlingar. Hon sa, vad är det du sitter och säger?
Stefan.
Så hon har aldrig hört något liknande.
Stefan Löfving berättade sant.
Mikael Löfven eller vad fan heter. Nej, eller heter han Stefan?
Nej, nu. Välkommen till.
Nu tänker jag på Mikael Damberg, tänkte jag på.
Välkommen till. Säg inte ordet påläst i samma mening som Mikael Damberg, du. Ge mig en inrikesminister. Jag har Damberg. Ge mig två andra ministrar, exakt vilka som helst. Det är förbannat med så att han digitaliseringsminister Ygeman gjorde ett bättre jobb innan han började smuggla ut klassificerat hemligt material för att sortera det hos IBM i Serbien eller vad det var.
Nej, men jag gillar Damberg. Han har sparat ut lite skäggstubb nu så han ser lite så här stenhård ut när han sitter och pekar rakt in i kameran och säger, det här är oacceptabelt.
Ja, exakt.
Han har 40 klaner, 40 gängrelaterade släktingar. Det här går inte längre. Släktnätverk.
Han måste ju.
Absolut oacceptabelt.
Han har gått retorikkurs hos svetsminister Stefan Löfven. Ja, men hur många klaner finns det nu då? Därför att Oisin Cantwell, denna fantastiska vindflöje som har en stående krönika i Aftonbladet varje vecka, eller två gånger i veckan tror jag till och med.
Han är gnagare som du.
Okej, precis. Kan inte Zlatan twittra om det också? Vilka gnagare som ska tas ut och vilka som inte ska tas ut? Han styr ju redan landslaget med party Janne. Hur som helst.
Ja, han är nog jävla gudfader som sitter nere i Italien och bestämmer.
Först säger den här Stefan Löfving, polisen som tar bladet från munnen äntligen, sanktionerat av Thornberg, hans gamla säporottan. Han har haft koll på sånt här väldigt länge.
Att det finns... Nu åker du och berätta som det är. Fan, Stefan. Men vad jag pallar inte det här längre.
Men vad i helvete, chefen? Vad ska jag vara ärlig i en intervju med journalister?
Vad händer med kod 291?
Kod 291?
Revis. Nu har vi lämnat det här nu. Nu sjunker skeppet.
Revisited.
Han fick panik. Men han var ganska samlad, tyckte jag. Han var liksom,
jo,
var
inget... Men frågan är bara kort och gott. Är det 40 klaner som styr Sverige? Eller är det
minst
60 klaner? Ja, men är det Oisin Cantwell säger att det är 40. Eller så att det utökas med klaner via den här Öresundsbron, så att det strömmar in klaner hela tiden. För det står ju inte en enda underbetald tullvakt och petar kinesen och kollar vem som åker in i landet. Det är ju ingen kontroll överhuvudtaget. Och det är förbannat märkligt. Inte bara med tanke på att vi har en satans fladdermuspest från Kina som fortfarande tar fattigpensionärer av daga.
Nej, men jag tror att Stefan Löfven här, eller Stefan, nej, inte Stefan Löfven, satt i
blandade form.
Biträdande polischefen, räknade han skulle räkna kriminella släktskap, räknade han familjen Wahlgren och klanen Schulman. Är de med i det här?
Jag tror det, hörru.
Där har de riktiga brottslingarna.
Verkligen. Var det inte SVT lanserar ju ett enormt stort program nu, Sveriges starkaste familj. Man ska vara på några fjäll och käka råa huggormar och så får man, och ännu värre, umgås med André Pops på kvällarna mellan inspelningarna. De hyr in privatpersoner i olika familjer som kan tävla på någon satans fjäll om vem som är starkast, bla bla bla. Det är en spin-off på Leinegards Mästarnas mästare, men här är privatpersoner för det blir billigare. Sveriges starkaste familj heter. Har du sett trailern för i SVT?
Ja, det är ju en budgetvariant på Mästarnas mästare. Som nu alla som vi pratade om för några veckor sedan när vi pratade om Mästarnas mästare har ju typ hoppat av eller blivit utslängda av SVT. Boklöv är borta. Häromdagen åkte ju han Telven eller fan, någon jävla hockeynisse iväg. Så nu ska de in med någon fyrspansryttare istället.
Hörde jag Telven, Micke Telven, Djurgårdsläggaren, han funkar inte ens i egen zon när han mötte AIK i derbyt. Ja, det är så länge sedan, så AIK hade ett fungerande hockeylag på den tiden. Nej, men det är Anders Hedberg, gamla...
Ja, Hedberg, ja, råttan, ja,
Övik, stora kille, Modo, ja. Djurgården. Och sen var han väl något år, tror jag faktiskt, det här fick jag påskrivet för i radion i veckan. Jag tror att Anders Hedberg, ja, var sportchef i AIK hockey något år. Så där har vi anledningen till det.
Missade du?
Där hoppade väl... Nej, va?
Ja, du fick påskrivet i radio, säger du. Då, nej, visste inte du det.
Jag sa att Anders Hedberg hade spelat i AIK och det ringde ju Djurgården under en timmes tid och fullständigt tog heder och ära mig. Det var värre än när Zlatan gavs ut på Twitterjakt efter party Janne Andersson. Nu ska de två mötas förresten. Zlatan ska möta Janne Andersson i en
nattduell.
I en match som ska avgöra deras bråk som de haft ända sedan Zlatan kallar party Janne för rasist eftersom man inte tog ut några invandrarkillar i landslaget, fast han tog ut både Erkan Sengin och Jimmy Durmas på den tiden. Nu ska de mötas, Partijan och Zlatan, i en bare knuckle fight i Stoke-on-Trent. 10 minuter, en bur. Bara en kommer levande ut i den buren. Nej, men det här med tv-programmet. Sveriges starkaste familj. Storsatsning på lördagar i SVT med André Pops, självklart. Och någon sån där äppelkäck skidtjej som aldrig lyckades riktigt när det blev stora mästerskap. Vad heter hon nu? Pernilla Glader eller Pernilla August? Eller vad heter hon? Pullan Westin.
Ja.
Sveriges starkaste familj. Det är ju redan klart. Det är ju familjen Ali Khan i Angered. Va? De vann i 200 meter vägspärr. De är svenska mästare i olaga hot och dessutom infiltreringsgrenen. Där har de redan tagit distriktsmästerskapen i Göteborg och Bohuslän. Det är ju redan klart. Sveriges starkaste familj. Ali Khan-familjen i Angered.
Eller så ska man utse de här tre bröderna som, eller vad var de släktingar överhuvudtaget, som har lurat CSN på 9 miljoner kronor. De har suttit och äskat studiebidrag till olika konton som inte finns. Det tycker jag ändå är uppfinningsrikt och fantastiskt. Att man kan liksom starta ett jävla postgirokonto, ansöka om CSN-lån, påstå att du pluggar och CSN såhär, jada, bara skicka på pengar. 9 miljoner spänn hade de fått ihop, ja, på bara några år.
CSN började kontrollera uppgifterna via sin utbetalande bank. Jag tror de jobbar med SCB. Nej, det gör de inte.
Därför att de ligger ju i Vitryssland.
Wallenberg har koll på utflödet. Nej, det var någon sån här nollkollbank. Det var sån här Nordea som hotar att fly med sin huvudkontor till Lettland. Ja, där åker de ut för gängkriminella. Då kommer de tillbaka Nordea till Sverige. Nej, men jag tror att de börjar misstänka de här tre bedragarna när de kallade sig för Knatte, Fnatte och Chatti i formulären för att få pengar. Det bara strömmar ut pengar. Jakob, vad ska vi göra?
Nej, jag vet inte.
På tal om
TV. Ja, men vad sa du? TV?
Nej, men vad heter det? På TV. Nu ska, var det inte i veckan också som hon... vad heter Val... Du pratar om klanfamiljer. Wahlgrens. Wahlgrens värld. Hennes, ja, hennes högsta dröm, Pernilla Wahl... Nej, vad heter hon? Inte Pernilla. Vad heter, inte Benjamin Grossess. Vad heter hon? Hon som, är så, hon som har 200 miljoner på kontot utan har gjort ett skit i stort sett.
Du menar Sveriges Donald Trump? Hon som får en rubrik i både Aftonbladet och Expressen om hon släpper en fjärt. Bianca Ingrosso heter hon.
Just det. Hon, ja, talade ut i veckan i någon skvallertidning om... jag läser skvallertidningar för jag är en gammal skvallerkärring med man-bun och hängpung. Nej, men hon sa ju att hon skulle direkt sända sin förlossning i TV. Och då tänkte jag omedelbart på de här alla gamlingar som har suttit och gnällt nu i en månad. Ska ni släcka ner det analoga nätet nu, kom hem?
Det, är exakt, det finns inget att titta på.
Exakt. Nu missar vi också när en Wahlgrens ligger och föder i direktsändning. Det finns inget att titta på. Samma pensionärer som gnäller på att kom hem stänger ner de analoga sändningarna. Det är exakt samma gnällpensionärer. De som inte har dukat under för covid-19 då. Tack för den, Anders Tegnell.
80%.
Det är exakt samma pensionärer som i åratal har sagt: det finns inte ett enda program för oss äldre på TV. Fråga doktorn, det är för mossigt. Pilsnerfilmerna på eftermiddagarna, då ligger vi och sover innan vi får dropp till middagen. Det är ju samma pensionär som har klagat: det finns inget på TV för oss pensionärer. Nu är de skitförbannade för att de ska släcka ner TV:n. Det är väl bra, gör något annat. Läs en bok, lyssna på podcasten Off Limits eller gå och se Jakob Ökvist på Norra Brunn köra stand-up comedy.
Ja, lite levande underhållning. Nu är det nedsläckt också i och för sig sen covid-19. Men jag tänker, Ulf Brunnberg var ju också ute och vevade vilt. Att han ville ha... Han bara, det finns ingen sport. Det finns ingenting... Det finns inga cowboyfilmer. Det finns inga, liksom, det är inga machoprogram längre. Jag tänkte, fan, det enda man ser är ju sport. Och slår man på SVT mitt på dagen så är det någon gammal jävla cowboyfilm med John Wayne. Jag vet inte vad Ulf Brunnberg tittar på ute på Lidingö.
Exakt. Jag säger som Harold Robbins, googla skiten där hemma gott folk. Ge mig underhållning och jag lovar dig att du kommer inte vara nöjd med den underhållning jag ger dig. Det är ju så. Vad de än ger folk så funkar det ju inte. Och sen går ju han, vad var han, Ygeman. Nu är han digitaliseringsminister. Han går ut i veckan: snälla kom hem, låt det analoga tv-nätet vara kvar. Tänk på alla våra gamla som det enda nöje de har, det är att tänka på sina ungdomsminnen när de slog som djur mot tattare på dansbanan och titta på tv. Låt dem ha kvar sin analoga tv. Han vet...
Ja, men vad fan, alltså, vänta, jag är helt chockad att folk blir arga över det här med analoga nätet. Jag visste inte ens att det fanns ett analogt nät. Släcktes inte det ner under digitaliseringen? Det var väl 10 år sedan man inte kunde stoppa in en liksom kabel från tv-burken in i väggen och få tv-streamat. Jag fattar ingenting.
Mm. Ja, men här hör man den här arbetargrabben Jakob som växte upp i en hyreslägenhet. Nu har han lämnat det där bakom. Jag säger som Lena Melin. Alla har väl inte lika bra förutsättningar som dig. Det finns ju mängder av folk som inte funkar, vet hur det funkar för att göra om skiten.
Ja, men jag betalar ju 700 kronor i månaden till Telia för att överhuvudtaget få ha en digitalbox stående i mitt hem. Jag trodde alla gjorde det. Nej, då är det snikna pensionärer som snor tv. I och för sig snor och snor. De betalar kanske skatt och då går ju 10,5 miljard till SVT varje år. Så att den vägen kommer vi åt dem.
Vad betalar du till Telia där hemma, sa du, i månaden?
Ja, det är väl en 700-ing.
Ja, det är det.
Bara för att få TV.
Om man sätter det i paritet med vad du betalar för...
Kvaliteten.
Till den där armeniska städerskan du har hemma som utför blåsjobb när Hanna inte har kommit hem från jobbet än. Det ligger på en 600-ing. Det är också mycket pengar, Jakob.
Ja, men får jag se Bianca Ingrosso föda på bästa sändningstid, då är det värt varenda jävla krona, det kan jag säga.
Hon uttalar,
men alltså jag tycker
hon
att uttalar sig också. Om då de här gamlingarna inte kan se Bianca Ingrosso föda på Kanal 5, då kan de ju kolla gamla VHS:er av när Gudrun Schyman födde. Det finns ju kvar.
På riktigt, när vi födde ungar, ja. Vi födde ungar, nu har
du bara... Du och Gudrun.
Satan var genuscertifierad, ja, men, nej, men för 20 år sedan när mina ungar ploppade ur Helene Sabas starka, friska, unga kropp. Ja, det är så länge sedan. Min exfru alltså. Då fanns det på Gröndals vårdcentral, kommer jag ihåg, på riktigt en förlossningsfilm som man skulle vara beredd. Vi såg all den där. Men på den, den var från 70-talet. Ja. Och Gudrun Schyman...
Det var hennes mans idé att han skulle filma henne när hon födde barn. Ja. Hon var ju uppe med någon konstnär eller vad var, någon tv-man.
Nej, han jobbade på Systembolaget. Han tillverkade vattentäta...
Hon träffades på jobbet alltså.
han tillverkade vattentäta popcornburkar som gick och kissade i. Det var så Gudrun Schyman föll för honom. Nej, hon föll inte för honom. Hon satt på huk när hon kissade i den där biosalongen, Gudrun Schyman.
Ja, det där... Nej. Men det är överspelat.
Hon gjorde på riktigt, där får ni googla folk. Gudrun Schyman gjorde förlossningsfilm i det här konstnärskollektivet där hon gjorde. Den spelade in och så visade man det i utbildningssyfte då för män som skulle delta i förlossningar. Det var den stora grejen på 70-talet.
Jo, men det checka, var ju en stor...
Checka upp dina moder. Checka upp moderkakan. Drick ditt mensblod. Var progressiv. Hata borgerligheten. Länge leve Mao Zedong. Och sen skulle mannen vara med under förlossningen.
Man bröt ju med det här kvävande folkhemmet, det här svenska, liksom Lennart Hyland-Sverige, det här villa, vove, mannen här, kvinnan där. Nu var det liksom bara, alla bodde i ett kollektiv, födda barn, filma skiten, fram med linsgrytan. Mm. Alltså det fanns en framåtanda, Jonas, som jag tycker du saknar.
Det gamla Sverige, det Sverige vi kände till, folkhemmet. Jag har ett annat ord som jag lärde mig när jag satt och navelknuffades med Cissi Wallin som satt och drack latte på Nytorget för att få dagarna att gå innan rättegången börjar. Hon kallade för ett enda ord, Jakob. Och det ordet Jakob, patriarkatet. Det var ett satans manssamhälle. Sen blev det ett menssamhälle där mänsen skulle ut och överallt. Och vet du vad? Jag föredrar det senare, Jakob. Så satans modern och hbtq-anpassade jag till Sverige. Det var ju riksdagens högtidliga öppnande i veckan. Jag kommer ihåg på 70-talet när morsan och farsan kollade på det här på tv. Då var det konungens livdrabanter som tågade in i original 1700-talsuniformer för riksdagens högtidliga öppnande. Återigen pissar vi på historien. Nej, vi fick ta bort dem där 1975, bla bla bla. Vi hade en annan koncessionsordning. Kungen förlorade sin makt. Ja, men ta in dem nu då! När vi har en demokratisk historia att försvara mot klansamhällen och annat skit. Liksom. Ta in dem nu då! Nej, nu går det inte. För nu har vi corona. Då måste de ha munskydd drabanter och det är inte originaluppsättning. Du, de här drabanterna, de vann vid Breitenfeldt. De vann vid slaget vid Lund. De vann vid Narva. De regerade över de katolska trupperna i hela satans Europa. De här livdrabanterna, Karl XI:s livdrabanter, skulle ha skrattat åt lite jävla corona som kom flygande i luften. Med all respekt för covid-19-drabbade.
Brukar du fråga Mikaela när hon har mens?
Va?
Apropå mens, nej, men du sa att vi lever i den...
Jag vet när hon har mens, för det smakar järn i munnen vid frukosten.
Ja, men jag har sagt att det kan vara lite känsligt och så här. Vadå, har du mens? Det tycker de är lite så här, det är lite för påklig, det är en privat fråga. Jag har tips där om du vill vara lite mer omskrivande. Du kan säga, vilken dag är din dolmiodag?
Nej, men vad är de säger?
Jo, men det är lite mer, det är, vilken dag är din dolmio på finska, ska du inte säga. Det är en italiensk reklamfilm.
Okay.
Skitsamma.
Nej, men vad är de säger? Om kvinnor styrde på jorden så skulle vi inte ha några krig. Fair enough. Men vi skulle ha väldigt hårda och griniga förhandlingar var 28:e dag.
Exakt så.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Apropå griniga tanter, det här är ju ganska härligt. Det var 5 år sedan tror jag. Stefan Löfven gick armkrok med hela Europas, alltså alla stora ledare i hela Europa gick ju armkrok för yttrandefriheten. Minns du det här?
Det är Charlie Hebdo. Det var väl rättegången hade börjat mot de här 14 mördarna, var det inte så?
Ja, exakt. Ja. Fem år senare.
Är det fem år sedan?
Ja, det är fem år sedan. Det är helt sjukt. Fem år senare går alltså... Eller fem år efter att Löfven gick armkrok för yttrandefriheten i Europa... Och att man inte kan liksom komma och dragandes med någon dammig religion för att liksom tysta folk som vill till exempel göra en lite satirisk tidning där man sparkar åt allt och liksom på alla, på allt och alla. Det ska liksom, det ska inte finnas några gränser, här kör vi öppna spjäll.
Ja.
Nu har man hittat ett, ja, det här är helt otroligt, ett klipp, Sveriges Radio. Dagen efter attentatet så pratar man med, apropå Mats Knutsson som blev en jävla stor blob i Aktuellt här i veckan. Man pratar med då deras korrespondent som ska förklara, för folk visste inte vad det här var. Det var Charlie Hebdo, vad är det för något? Satirtidning i Paris, det är ingen jävel som har koll på dem. Då ringer man ner och vill höra, hur kommer det sig att folk går in och avrättar de här satirtecknarna? Då ska jag spela upp då vad Sveriges Radios expert säger det är som ligger bakom anledningen till attentatet. Lyssna på det här.
Charlie Hebdo, det är ju inte oskyldiga personer i det här fallet, utan det riktar sig rakt mot en redaktion som har attackerat med nidbilder av profeten Mohammed, som har haft satirbilder. Så sent som i natt la ut en bild på Twitter med en nidbild, så att
Vad var det för nidbild som de la ut på sociala medier?
IS-ledaren som då lades ut som en bild. Och än så länge har det inte varit några attentat. Men vi får väl kanske någon nyårshälsning under januari månad. De har ju ändå januari månad på sig att komma med en hälsning. Och det har varit sådana här lite mycket provokativa formuleringar som har funnits på Charlie då.
Alltså du hör att hon då... jämför attacken på, alltså att de går in och mejar ner livslevande människor, det säger hon, det beror ju på att de i sin tur har attackerat med satirteckningar. Hon jämför, alltså det är, ja men det är, om du gör det är som en hund och katt, om du skriver en rolig tid eller om du gör en rolig teckning över någonting, då är det klart att någon blir arg till slut. Och det är inte konstigt att man går upp med ett, alltså hon försvarar inte yttrandefriheten för fem öre i Sveriges Radio, det är inte klokt.
Nej, men det var ju faktiskt bara någon vecka sedan så stod ju SVT Aktuellt gamla, numera pensionerade gamla Paris-korrespondent Christian Katomeris. Han stod också och sa att, ja, man ska komma ihåg att Charlie Hebdo är ju då en misogyn tidning, det är en ganska snaskig form av humor. Alltså, han talade ner humortidningen ungefär som att Christian Katomeris på SVT.
Men vad har det med något att göra?
Ja, men exakt. Vad har... Han är inte där för att recensera deras humor.
Det är så roligt.
Nej, men alltså allvarligt. Och man vet ju, han är ju en sossedräng, han också liksom är skolad i SVT. Han har ju fått Anna Lindh-stipendier och hela den där skolan. Bor idag liksom på, ja, säkert på... Jag har sett några gånger på Liljeholmskajen, Marievik, så här fint bostadsrätt, ghetto, bla bla bla. Dokumentärfilmer, finns inte en enda borgerlig dokumentärfilmer i hela det här landet. Så Christian Katomeris, han tyckte ju också att det här, att någonstans får man förstå vad som händer. Det är ju helt bizarrt liksom. Det är ungefär som när det var bokbål i Tyskland på 1930-talet. Ja, alltså de här...
Du måste ju ändå förstå att det är provocerande texter.
Ja, de här judiska författarna, de klankar ju ner på det tyska samhället och Versaillesfreden och första världskriget. Så att de provocerar fram de tyska ungdomarna till att bränna upp deras böcker på Berlins gator, det får man nästan på något vis förstå. Alltså någonstans, yttrandefrihet, det är ju inte något konsekvenslöst liksom. Om jag ritar nidbilder av någon så kan jag räkna med att åka dit för ett, hets mot folkgrupp. Jag kan åka dit för olaga hot eller sexism eller vad som helst. Men jag ska ändå ha rätt att göra det liksom. Det är kul också när Margot Wallström, frid över hennes minne, hon sitter väl på en 100 000 plus lön någonstans på något EU-parlament och typ svårt att hålla sig vaken på dagarna. Hon var ju utrikesminister på den tiden. François Hollande, gamla snusgubben och vinfyllot, han var ju president i Frankrike. De var nere och pratade om vikten av yttrandefrihet och gick just i armkrok. Men sen när skiten träffar Lars Vilks här hemma och han får säpo-skydd dygnet runt, då är det inte ett enda bibliotek. Det är inte en enda satans kommun som har möjlighet ens att bjuda in honom och prata om det som hänt. Han har gjort en hund som han kallar rondellhund, och för det så har han fått en fatwa på sig. Han ska mördas av religiösa islamistiska terrorister för att han gör rondellhund. Det saknar ju fullständigt rim och reson. Je suis Charlie Hebdo har jättelätt att göra det när det brinner bildäck i Frankrike. Je suis Lars Vilks.
Alltså, ja, men yttrandefriheten är ju jättelätt att försvara så länge du tycker exakt likadant och ingen sticker ut. Då är det ju, då finns det inget lättare. Men så fort det är någon som är provokativ, som är, går utanför alla liksom rim och resonramar, det är först då yttrandefriheten sätts på prov.
Ja.
Fram till dess är det helt meningslöst att ha en sån jävla...
Det är ju först då som klansamhället sätter upp en vägspärr utanför Göteborg. Det är först då det gör det. Vad var det? Jan Josefsson, alltså in med honom på, ja, inte i analoga nät, för då ska man släcka ner. Men in med Jan Josefsson, ge en topplön för att jobba för Sveriges Television. Där har du vad public service tv ska vara. Jan Josefsson, ja, denna gamla vänsteraktivist som ändå har, som utför konsekvenslös journalistik. Han har en gång sagt: gränsen för vad du kan göra i religionens namn, den går exakt vid brottsbalken. Du kan inte göra någonting i någonstans som bryter mot lagen och skjuta ner människor, hota folk. Det bryter mot lagen. Det måste med alla medel beivras. Du kan inte stå någon pensionerad Christian Katomeris i SVT:s Aktuellt och tycka att ja, den där humortiden var ganska så grisat. Så att den provokationen som de har utfört, man får förstå att islamister blir förbannade. Ska man komma ihåg att de allra flesta muslimer på riktigt är ju självklart, jag säger det här med en fas, emot alla former av våld mot dem som
såklart.
Såklart. Och sen skulle ju då tidningen Charlie Hebdo, rätt kul, första gången, alltså vet du vem som skapade tidningen Charlie Hebdo?
Nej, så långt har jag inte
grepp. Det var en snubbe som satt i arbetsläger hos nazisterna under kriget. I en fångkolonn 1945, tror jag, jag läste om det här, så lyckas han fly och han hamnar i Paris med någon brud och de är förbannade på allt, på alla som säger åt dem, så här ska du göra, så här ska du tänka, därför att då härskade ju Charles de Gaulle, detta högerspöke i Frankrike. Och Charles, de skapar en tidning 1960, tror jag det är, som heter Harakiri, självmord. Otroligt ödesironiskt. Tidningen Harakiri byter 1970 namn till Charlie Hebdo, därför att Charlie Hebdo, som då är ett skämtnamn, Charlie de Gaulle, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo betyder ju Charlie varje vecka. De skojade stenhårt några dagar efter att landsfadern Charles de Gaulle hade dött. Då var de ute som de vänsteraktivister de är. Man ska veta att Charlie Hebdo, det är en tidning för vänsterintellektuella i Frankrike, som fortfarande enligt majrörelsen i Paris 1968 hävdar: jag säger vad jag vill, jag går emot etablissemanget, det är min individuella frihet. På den tiden var ju vänstern individer, det är de inte längre.
Ja, men det är det som är så jävla upp och ner med det här med vänster och höger och upp och ner och vad som är vad. För, alltså, nu har vänstern blivit moralpoliserna, de här KD-tanterna som vill styra hur vad folk ska säga och tycka och tänka. På 70-talet med farsa, alltså, folk snöt sig i svenska flaggan, folk var rebeller, humor skulle slå åt alla möjliga håll. Det fanns liksom ord, alltså vi ska liksom göra orden mycket mera, det ska finnas ett sprängstoff. Och så idag då liksom finns det moralpoliser på Twitter och Facebook. Folk får sparken från sina arbetsplatser för att de delar ett liksom YouTube-klipp med en ståuppkomiker från Skottland. Det har liksom slagit, pendeln slagit helt åt helt jävla andra hållet.
Man kan inte ens vara längre en italiensk kändiskock som går och dankar på en gnoa på Grevegatan utan att det ska vara någon slags konsekvens när jag har du din Dolmio-dag just idag.
Men man kan inte vara en sportspegelprogramledare och åka till Florida och få lite lapa lite sol och lapa lite 14-åringar. Så det finns sådana, det är så otroligt snäva ramar idag så att jag blir mörkrädd.
Nej, men alltså, någonstans trodde någon att man kunde gå igenom livet utan att bli kränkt. Jag blir kränkt varje morgon. Jag har olika torftiga skämt i radio som jag berättar. Jag har ju skojat om folk med funktionshinder och inte speciellt, jag kan ta avstånd från det. Hade någon något skämt här i veckan som: tänk om satanisterna gick med i Jehovas vittnen, då ska man ha folk som såg obehagliga ut, ringde, knackade på dörrar och bad folk dra åt helvete eller något sånt där, sagt något samma. Alltså, herregud vad jag fick påskrivet av kristna grupperingar, eller kristna, jag kanske fick två mejl, men jag älskar att överdriva, det är ju lite grann mitt min livsnär, mitt Lebensraum i för fan att överdriva. Men det var någon som reagerade för att du kan inte skoja om kristna. Det kan jag göra visst. Och, jag är ju drillad att svara enligt våra skitchefer på rockklassiker att jag ber om ursäkt, jag gick lite för långt, tack för att du lyssnade på stationen. Jag skrev så här, fast vänta nu. Sist jag kollade så var det jag som gjorde det här morgonprogrammet tillsammans med Hans Wiklund. Och det här är min humor. Jag tyckte det var roligt att skoja om satanister som Jehovas vittnen. Har du synpunkter på det så välkomnar jag dem. Jag hör vad du säger. Men vill du ha någon annan form av humor, då får du för fan öppna en egen radiokanal. Säg inte att det är chefen, ja, det, Jakob, nej, för då får jag får ju spark om jag svarar så här till våra lyssnare. Såklart. Det här är inte officiellt, ja,
men
Bauer
Media. Men alltså det
Hur ser man att någon har fått en
fot för lämna?
Hur ser man att någon har fått en spark i arslet medan han sticker ut via anusgången?
Ja, men hela tanken med satir är ju att udden måste vara riktad mot den tidens rådande maktstruktur. Alltså det som är makten, det som är narrativet, det som är konsensus. Det är det satiren ska ha en liten pil in i det och säga, vänta lite, finns det inget annat sätt att se det här på? Hallå, hallå, vad jobbig. Var det Henrik Schyffert som sa, det finns ingen högerhumor. Nej, okej, för han tyckte vänstern, det måste sparka uppåt. Men om sossarna har suttit med makten i 90 år i det här landet, då måste väl någon få skämta om dem också, annars blir det ju ingen balans.
Ja, nu pratar Jakob här som han vore någon satiriker som slår uppåt, som vill förändra samhället. Sparka uppåt, smek neråt. Jag säger som Oscar Wilde, Jakob. Humor, det är humor om den är rolig. Jag har ju sett dig på Norra Brunn. Visst var jag bra på arslet och satt och småtafsade på Mikaela under hela föreställningen. Men då skojar ju om dvärgar och minoriteter. Så det är ju inte alls att du slår uppåt mot den starkas.
Du menar att man skämtar om dvärgar så sparkar man neråt? Du tänker det är en bokstavligt alltså. Det är ju märkligt att missuppfatta hela det här, den här Oscar Wilde säger. Måste alltid Oscar Wilde dyka upp så fort någon ska dra ett citat. Jag tror man 9 av de där jävla 10 citaten har han aldrig sagt. Nej, man slänger sig med Oscar Wilde. Jag säger som Charles Paul Sartre. Man vill bara liksom, du ska bara låta lite rär här.
Jo, men ja, men då ber jag mig ursäkt. Du säger att det är 9 fall av 10. Jag kan säga i 10 fall av 10 så är det inte Oscar Wilde. Jag säger bara något sånt här, någon floskel, och så hävdar jag att det är Oscar Wilde.
Carpe diem.
Nej, det är ännu bättre. En svanktatuering. Kanske diem. Där har du.
Kanske 10. Ja,
hör du bara, var vi någonstans? Bud. Du vet, alltså din... det här med humor, vem som var först i Sverige med stand-up comedy, Peter Wahlbeck. Han, där har du en borgerlig komiker. Han är
kommunist och kosmolog. Han följer ju någon dansk stor tänkare, Martinus, det är hans stora idol. Så att du har en kommunist som också då skämtar om integrationsproblematik. Och då blir det ju, det är det som är problemet, att när du måste ha en mall för, om du säger att jag röstar på Socialdemokraterna, då får du liksom ett paket med färdiga åsikter som du ska ha. Och har du inte alla de 42 åsikterna, då blir folk nervösa. Vänta nu, tycker du inte som partipiska? Tycker du inte likadant i alla frågor? Då blir det jobbigt för folk att det finns människor som har egna åsikter som de har skapat för egen hand. Mm.
Vad heter han? Martinus?
Martinus?
Ja, det är väl märkligt. Så fort det är något citat, 9 gånger av 10 ska du ta upp den här Martinus, den här danska filosofen. Nej, men någonstans, han har seglat in i SD-lägret, Peter Wahlbeck. Sista såg honom i veckan, så då har han ju...
De tycker att han är rolig.
Så här satans dåliga är Trumps motståndare, den här Kamala
Biden.
Och Joe Biden som fyllde 160 år i veckan. Så här dåliga är de, lägger Peter Wahlbeck upp. Rena, roliga Donald Trump-propagandafilmer i en smutsig amerikansk valkampanj. Fair enough! Ronald McDonald Trump får lägga upp exakt vilka valkampanjer han vill. Och
ja, men, folk får rösta på exakt... valkampanjer när hela jävla landet brinner, och så ser man Joe Biden sitta och skratta i förgrunden. Do you want this kind of America? Det är liksom en annan typ än att Göran Persson tittar in och säger, tillsammans blir vi starkare. Alltså vi är lite mjäka när det kommer till politisk reklam i det här landet.
Ja, men vem var det som nyss satt här och släppte brakfisar i smyg och sa att yttrandefrihet är det viktigaste? Då får vi ha vilken typ av propagandafilmer. Ja. Men vi får väl benämna det som...
Jo, men grejen är att jag bara säger att Peter Wahlbeck delar det klippet, så får han ju skit av en viss typ av människor. Det tror jag han vill också.
Såklart han får. På riktigt. Jag respekterar alla former av åsikter. Ska vi ha yttrandefrihet? Oj. Så får du förtillhör vilket... Nej, det gör jag inte. Det gör jag bara nu när jag sitter här och spelar Aristoteles, spelar någon slags demokrat. Nej, men ditt skrå, Jakob. Redan på 1500-talet fanns det ju folk som hette railers i England. Det hette railing. Man gick runt på krogar med en burk i handen. Och var man riktigt rolig när man var elak mot någon eller beskrev någons utseende eller sa någonting som pågående, så fick man några pennies i den här koppen. Den första railern i komikens historia, man kan som heter Charles Chester, vad man vet. Shakespeare skrev om honom. Han var så jävla rolig. Han gick runt på värdshus runt om i Stratford utanför London och var oförskämd mot rika människor eller någon som jobbade på stället eller vad som helst. Så han fick pengar. Han är omskriven i Shakespeares första texter. Det gick så satans illa för den killen. Så när han började skoja om det engelska hovet med elisabetanerna, så här riktigt hårda, så sökte vakter upp honom och jag tror han limmade ihop käften på honom med kontaktlim på riktigt. Googla det här. Charles Chester, han skojade om någon sån här Walter Raleigh, någonting som tillhörde hovet. Och då blev man bestraffad. Precis på samma sätt som att det rusar in en massa folk som ser ut som Gudrun Schyman i mellan benen på 70-talet. Alltså långt skägg och så ett munskydd på det. Och skjuter ner människor på en serietidningsredaktion i Paris. Vi har inte utvecklats ett satans piss.
Ja, men det är det som är hela saken. Jag tror humor någonstans i liksom, om man ska se det evolutionärt. Jag är lite darwinistisk här.
Du ska alltid, 9 gånger av 10 ska du citera Darwin.
Jag säger som Darwin. Att humor är någon form av jävla smörjmedel för att vi inte ska slå ihjäl varandra. Okay. Tidigare så hade vi inte humor. Då slog vi ihjäl den vi inte tyckte likadant som. Precis som vi har börjat med fotbollsmatcher mellan länder istället för att vi ska ha stora krig där vi står på fält och skjuter på varandra. Då kan Ronaldo komma hit och möta Janne Anderssons glada gossar med Erik Berg med kaptensbindel. Ja. Ja, då, vilket land är bäst? Ja, nu var Portugal eller Sverige bäst. Då fick vi avgöra det på det sättet. Men då, inga liv gick till spel. Den här cancel culture, att vi ska liksom... Nej, om någon tar illa vid sig, om någon känner sig det minsta träffad, då förbjuder vi någon, för alla att säga något, så kan vi bara sitta tysta i båten. Jag tror det är livsfarligt i långa loppet. För jag tror att det är bättre att folk grow some balls, som någon sa i veckan. Det var Joakim Lamotte som sa om Henrik Schyffert. Det fick han skit för. Ja. Att han själv stod med en skottsäker väst när han var med i Aktuellt.
Ja, men...
Nej, men...
Jo.
Men alltså, lite skinn på näsan. Man får ta sig. Jag tog fan det där skämtet. Det var jävligt plumpt och jag tog illa vid mig. Men jag får fan bita. Jag får bara tugga i mig det. Mm.
Lite skinn på näsan. Nu kränker du alla som är omskurna. Det är många som inte har skinn på den så kallade näsan. Och så när du, jag börjar säga, alltså, vi har en ganska bred allmog som lyssnar på den här skitpodden Off Limits. Jag börjar säga det.
Ja, fler och fler. Det är inte klokt.
Tack du som lyssnar och står
från
ut.
Från början var det bara Mikaela, va? Nej, första du... 3 åren.
Innan hon hade blod.
Du kunde lika gärna åkt hem och dragit det här för henne i ditt vardagsrum.
Jag drar något annat framför henne i vardagsrummet. Jag är för gammal för att utföra samlag numera. Jag har ju fyllt 55. Nej, men grejen är så här. Du citerar Darwin här. För den breda dansbande publiken som lyssnar på det här, så måste vi faktiskt tillägga, det är alltså Darwin, killen som kom tvåa i Idol, han som är från Vällingby som sjunger sköra låtar.
Ja, som kom ut som homosexuell förra
veckan. Han heter väl Darwin? Är han gay? Ja, ja. Är Darwin gay?
Tydligen, Darwin var ju också gay. Bosse Hansson, för evolutionen dog.
Bosse Hansson kom ju in som gay, vet du? Han kom ju inte ut som gay. Det var ju så allom bekant. Du
vet att man på riktigt i England har, då vill de här BLM-protesterna att man ska ta bort en Darwin-utställning på ett av de stora museumen, för att han kan ha haft lite tvivelaktiga åsikter i vissa delar av... Det är det jag menar. Börjar du titta på hela världen från dina glasögon, hur du tycker att alla ska vara, då kan du kan hitta dissidenter. Det är det som är det jobbiga.
Ja, med dina glasögon. Gör som Pol Pot i Kampuchea då. Skjut alla som har glasögon. För glas... Det gjorde han ju. Glasögon var ett tecken på... Det var ett tecken på borgerlig bildning. Folk med glasögon sköts. Så att folk gick och gömde glasögon i skogen och såg inte ett skit och lallade runt under Pol Pot-regimen. Se Killing Fields, gott folk. Obs.
Jag säger som Jan Myrdal. Vill du göra en omelett så måste du kläcka några ägg.
Det är lite grann så faktiskt. Ja. Vi hade ju massa om de här klansamhällen. Jag vill ju ha... Nu ska ju Mona Sahlin bli sån här klansamordnare. Hon ska utreda klaner och försöka prata med dem och bla bla bla. Ja. Jag vill gå ett steg längre. Alltså, när Anders Tegnell... Helt plötsligt nu så har ju då Norge och Danmark fått mer smittade per vecka än vad Sverige har. Har du märkt det?
Ja, det går åt fel håll där just nu.
när Sverige hade dödstal som räckte ända upp till liksom Venus och Mars, då kunde man inte jämföra siffror från olika länder, för siffrorna hämtades utifrån olika kriterier. Helt plötsligt när Danmark och Norge har fler smittade i veckan än oss i Sverige, då går det alldeles utmärkt för Tegnell och grabbarna och hänkvinnorna att jämföra siffror vecka för vecka. Det är väl märkligt. När siffrorna talar för Sverige, då kan vi jämföra med andra länder inom EU. Och när de inte, exklusive Norge, men ja, när de inte Tegnell gör det.
Han har stått i skitformen oavsett hur mycket skit han har fått liksom öst över sig. Så han var liksom, han har tänkt att stå på en sån här presskonferens inför liksom, ja men vad är det? Fredrik Furtenbach och någon TV4-reporter dag ut och dag in och bara dra dina siffror. Det är ett jävla tufft jobb alltså.
Det skulle ha varit Mats Knutsson, men han gjorde en miniversion i ansiktet av en han såg ut som
rysk meningsmotståndare till Putin.
Han såg ut som Björn Ulvaeus på hormonmediciner utan hår. Satan vad såg ut Mats Knutsson när han exploderade i direktsänd TV. Han hade hela det analoga nätet uppladdat i ansiktet ju.
Nej, men han såg ut som Arboga kvinnans finska exman som de hittar på 2 meters djup.
Vänta, det var där Örebropolisen hade avskrivit ärendet som att han hade drunknat. Sen åker försäkringsbolaget ut i den kvinna i blisserad kjol sådär, jobbade
på IF. Hon ville inte betala 4 miljoner i livs... Så hon grävde lite och hittade att det var dricksvatten i hans lungor. Det var ju typiskt.
Hon kunde ju från bryggan konstatera att Karfan hade drunknat. Jo, visst hade han gjort det, va?
Fan, polisen skulle spela innebandy, de har inte tid med den där jävla utredningen.
Nej, men kan inte Tegnell tillsätta, eller likt Tegnell skulle vi tillsätta, inte, vad heter det, han är ju, vad är han,
epidemiolog, ja, det där ordet som alla älskar att säga.
Det som ger 70 bonuspoäng i Scrabble om man spelar det någon kväll när Mikaela har Tampax. Nej, men så får man inte säga, men jag sa det. Jag vet inte varför, jag bara blir Peter Wahlbeck.
Vi har pratat om olika Dormio-dagar här.
Nej, men då ska vi ha en statskriminolog som uppmanar folk som är våldsbenägna: stanna hemma om du känner dig våldsbenägen, och ni som är gamla, gå inte ut överhuvudtaget, för du riskerar att råka ut för åldringsrånare från alla det land i det glada, öppna era hjärtan samhället Sverige. Stanna hemma. Tillsätt en kriminal en statskriminolog som får stopp på klansamhällen. För det är ju en pandemi. 40 klansamhällen, 60 klansamhällen. Var det inte fina, härliga sjuksköterskan, före detta sosse-lakejen Nalin Peckel som bodde i Tensta? Hon berättade redan på 1990-talet hur folk gick runt och skrek efter tjejer som hade kjol. Då skrek de hora efter dem i svenska...
Ja, hon var tidigt
svenska...
ute i att se att någonting var liksom på väg att ske som man inte riktigt hade räknat med.
Oj. Göran Greider, Dalademokratens chefredaktör, han är ju trädgårdsmästare i vänsteråsikter. Han har ju sagt, finns det 60 klansamhällen här nu, säger vice rikspolischefen. Ja, för 10 år sedan hade jag ju per automatik kallat honom rasist, men nu 60. Och så, Göran Greiders slutsats på Twitter, det var ungefär: varför har polisen mörkat de här klansamhällena i alla år? Ja, det kanske har att göra med att du blir kallad Adolf Hitler / rasist. Om du bara yppar att alla som kommer till Sverige kanske inte är för svensk feminism, för jämlikhet och för homosexuellas rättighet. Det kan ju faktiskt vara så att en liten minoritet har en annan uppfattning om hur den här världen ska styras, bla bla bla. Ratatatata, Charlie Hebdo.
Exakt.
Åh, herregud.
Ska vi summera den här veckan nu på något sätt?
Det går ju inte att summera skit.
Jo, men det måste väl gå. Alltså, vi säger så här: titta på Charlie Hebdo. Titta på människor som vågar sticka ut, som vågar säga saker som kanske inte är jättejobbiga. I slutändan så kanske det är bra att man har människor, man har en liten Peter Wahlbeck som är lite jobbig, som skriver saker som folk... Alltså att hylla Donald Trump i Sverige, det är ju liksom, det är ju sånt jävla politiskt självmord så att det finns ingenting.
Ja, men...
så tittar man bara på en dokumentär om Putin så här, och man tänker, äntligen en bra världsledare. Vad fan, var han också ett svin? Jag trodde bara var Trump som var värst på jorden. Man får ju bara liksom... Min dotter kom hem från skolan och säger, jag gillar inte Donald Trump, vi har haft samhällskunskap. Jaha, vad fan sa de där? Alltså, det är liksom så här, det finns... Vi har inga liksom... Jag har inga perspektiv på saker och ting i det här landet. Det måste bara vara liksom allt mot ett mål. Och så får man, den som ställer sig upp och säger ursäkta, men det här han gjorde, kan någon säga något realpolitiskt som Donald Trump har gjort som är mycket, mycket värre än alla hans tidigare? Nej, utan det är ju personen Donald Trump folk hatar. Att han är en stor jävla liksom kapitalistisk ja, liksom, gubbarsel.
Han är ju en dröback. Han har ju noll koll
på
grejen.
Ja, men säg realpolitiskt som du då... Alltså, kom med något faktiskt. Nej, det är ingen som kan. Så, men det räcker att det är han, så liksom, då är allting fel. Det är det som blir så jävla... Det blir så naivt.
Det blir, jag säger som George Orwell, det blir människan, inte gärningen som... Exakt. Någon sånt där skrev. Fast på engelska. George Orwell tar det
tyvärr. Döm mig och Jonas för våra gärningar. Inte för hur vi är som människor. För då är det kört.
Döm oss framförallt inte för den här podden. Herregud.
Nej. Lindskov är ju spökskrivare. Jag sitter ju och läser innantill där.
Ja, men var det inte Lord Byron som en gång sa? Han blev förföljd också. Det är jävligt farligt att ha rätt. När någon gammal religion säger att du har fel. Då är det läge att gömma sig i skogen. Alltså. För då kan det bli riktigt, riktigt farligt. Hörru, ja. Vi ska ju tillsammans stoppa de här klansamhällen. Många klansamhällen är vi uppe i nu enligt vice rikspolischefen Stefan Löfving. Vad var det han sa, hörru du?
Denna, 42 med Schulman.
42 med Schulman, exakt. Hörru, Alex Schulman dök upp i Babel, hörru du. Han är ju som Karl Ove Knausgård nu, Alex Schulman. Han gör böcker om hur jävla dysfunktionell hans omgivning har varit. Han hänger ut familj. Nu är det hans brorsor som är en slags fiktiv roman. Han lilla, han som du har skojat om på krogen, han kortväxta Kalle Schulman, va? Dvärgpinschen. Han ska hängas ut i Schulmans nya bok.
Jaha, oj.
Jag satt och tittade på Babbel faktiskt. Nej, men vi ska ju stoppa klansamhällen, hör du. Klanen Wahlgren, Ali Khan och allt vad det är. Och klanen Roberto, och klanen Hansson som har tagit över de stora delar av Florida. Så här sa ju Jan Jönsson. Han är socialborgarråd i Stockholm. Han är ordförande för Liberalerna, ett av Sveriges mest...
Är det Liberalernas John Wayne? Jag skjuter först och frågar sen.
Ett av de partier som i riksdagsval har blivit utsatt förmodligen för ryska påverkanskampanjer från diverse trollfabriker. Så här sa Jan Jönsson om hur vi skulle stoppa kriminaliteten. Det här är ju svensk tv-historia. En ansvarig politiker som faktiskt, det måste man ge honom, han bor i en hyresrätt i Bredäng som jag skulle räkna som ett semi-utanförskapsområde. Han har nattvandrat i Botkyrka. Han har jobbat på skolor i ganska så tuffa områden. Och likförbannat så har inte han fattat någonting. Så här sa Jan Jönsson, Liberalen, om hur vi ska stoppa gängkriminaliteten. Det här är klassiskt. Jan Jönsson, hur ska vi stoppa allt det våld som pågår?
Jag tror att vi behöver jobba på flera olika sätt. Det handlar om förebyggande arbete i skolan där man behöver diskutera med unga pojkar och män. Hur ska man vara som man? Hur tar man hand om andra människor? Hur säger man stopp när någon gör något man inte gillar? Vi behöver också jobba med snabba insatser när någonting händer. Att man kallas på ett samtal till socialtjänst och polis.
Snabba insatser när något händer. Brinner en bil någonstans, då ska man kallas till ett samtal med socialtjänsten. Tjena.
Direkt, utan att passera gå.
Hörru, jag känner att jag gör en Adaktusson. Jag håller på att få ett nervöst sammanbrott. Har du bjudit, det här teet som står, är det ryskt eller? Har du fått det ifrån?
Jag fick det av Knutsson, Saltis.
Mycket bra. Hörru, vi börjar runda av här. Jag hade ju massa roliga, jag hade en massa roliga mejl.
Ja, men verkligheten kom emellan.
Jag vill bara säga så här. Tyck vad du vill. Yttra vad du vill, men räkna inte med att det ska bli konsekvenslöst. Man kan ju, vad var det du började ropa förut när någon skällde på oss i radio när vi jobbade ihop, Jakob? Kränkt var det här! Jag är också kränkt varenda dag, men biter det satans sura äpplet.
Det är att vara människa, Jonas.
Ja, exakt.
Var det Oscar Wilde som sa det?
Nej, Strindberg. Och störst av allt är människan. Det tycker jag är exkluderande mot kvinnor faktiskt. Men Strindberg, det var ju en baggbölare och en tantbankare. Det var ju den tidens beep. Ja, något sånt.
Något sånt. Puss och kram. Ja. Fortsätt att lyssna på Flimits. Sprid ordet. Sprid budskapet. Ge oss femmor på iTunes. Kommentera oss gärna på Flashback-tråden. Är den kvar ens?
Den är absolut kvar. Flashback-tråden lever, Jakob. Du... Jag vill bjuda dig på Lilla Asien här nere på Rålambsvägen. Ja. Vi tar en eftersläckningsöl nu. Det börjar bli sent nu denna tisdag kväll när detta spelas in. Vi har missat matchen också för vi sitter här på kvällen och spelar in. Vi har missat Sverige. Vi har missat Zlatans uttagning av svenska landslaget ju.
Ja, det är säkert Ronaldo gjorde hattrick och det gick åt helvete. Det vet vi imorgon när den här podden kommer. Då kan ni läsa om det i rosa sidorna med Laul och grabbarna.
Nu ska, perfekt. Nu ska vi gå på Lilla Asien och köpa utspädd öl för 59 spänn. Lilla Asien som i folkmun här i området kallas för Lilla Aset och ett klassiskt sunkhak.
Hej då!